Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker han kan det är dålig... fan bajsa i
jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig.
Bajsa i
jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Det är ny vecka och det här är Fighterpodden Nedslag. I dagens program pratar vi om UFC som var i helgen och UFC som kommer, Blahovic mot Adesanya. Vi tar upp helgens senaste grapplingdrama. Och ska Hamza Chimaev sluta fightas? Dessutom Fight Club Rush 8 som kommer i helgen. Detta och mycket mer i Fighterpodden Nedslag. Ja, hej och välkommen till Fighterpodden Nedslag. Det här är podden för dig som älskar kampsport. Idag är det onsdagen den 3 mars och jag heter Mårten Söderström. Och här kastar vi oss runt, fortfarande då på distans, ner till Skåne. Filip Dersén, tjena tjena.
Tjena tjena.
Och Elin Blad är med oss också idag.
Hej Mårten.
Simon Kölle har lovat att ramla in en kortis. Han har så extremt mycket att göra just nu, så att då får vi köra dagens podd. Ja, det är speciellt att köra podd så här i en tid där det fortfarande är pandemi och det är inte på ett sätt jättemycket kampsport, men det som dominerar väldigt mycket det är ju MMA. Eller hur Filip?
Ja, det är ju det. Det har i alla fall varit så senaste året, men nu har boxen kommit tillbaka lite senaste månaderna i alla fall. Men det är klart, det är mycket MMA och UFC, de bara fortsätter skicka ut galor. De har väl sitt kontrakt med ESPN som gör att de är tvungna till att göra nästan gala varje helg.
Jag tänker ofta på det att av alla sporter så har ju UFC varit otroligt smarta under hela det här upplägget. Jag tänker för oss som tycker om kampsport att bara i en sån här pandemi paketera en fight island och bara skapa den illusionen, eller hur Elin?
Det är väl inte så mycket en ö, men det, när de började prata om det så det blev ju väldigt snabbt ryktespridning och det var ju till och med så att det togs upp av John Oliver, han som har en talkshow där Last Week Tonight på HBO som är väldigt, väldigt stor. Så han lyfte ju upp när att UFC skulle göra en fight island, så det som PR-trick var det ju extremt smart.
Jag tänker vi stannar kvar här och pratar just nu om MMA, men om en stund så ska du få prata lite grappling också Elin, eller hur?
Ja, jag ska uppdatera er på det senaste skvallret.
Men om vi tar helgens UFC som var, ja, vi pratar ju ofta om det här med tungvikterna, det var ju Rosenstruck mot, hur talar, är hans efternamn? Är det Gan? Vad tror du Filip?
Det är väl Gan, jag har alltid sagt Gané innan, men det är väl Gan, så att man får hålla sig till det.
Cyril Gan, och de gick ju då 5 ronder tungvikt. Vad tyckte du om den matchen?
Som alltid 5 ronder tungviktare. Det är ju alltid i slutet av matchen är de båda slutkörda och det var väl lite samma här. Framförallt Rosenstruck kändes ju väldigt seg och hade ju, det var ju en knockout han hade kunnat liksom skapa fram. Utan den så var ju Gan var ju bättre än honom, så att det var ju en tråkig match, men han dominerade en sömnig tillställning Gan, och det var ju bra för han. Nu har han 8-0 i rekord, så att det är väl bara att vänta nya stormatcher framöver, tänker jag.
Och du såg matchen också. Simon som kom in i podden nu, eller hur?
Yes! Jag kunde inte hålla mig borta. Jag var tvungen att kolla in och se hur ni sköter er.
Aha.
Hur går det, Elin? Jag litar bara på dig.
Ja, det är de sköter sig. Ja. Men alltså, det är kul att se dig, Simon.
Ja, detsamma. Jag är i deadline mode här, så att jag kommer med nästa vecka. Men alltså Cyril Gan, alltså fy fan, jag tycker du är jättesnäll Filip. Det var ju världens tråkigaste match.
Ja,
det är ju sjukt sega. Alltså. Det, var verkligen så här, det är inte okej tråkigt. Alltså. Det är verkligen på den nivån tycker jag. Alltså, jag somnade själv tror jag 5 gånger under den matchen på riktigt. och co-main alltså.
Var det för att du kollade live på morgonen? Eller ja, var det bara för sig gjorde jag det,
vilket var väldigt dumt. Men nej, det var bara fett tråkigt. Alltså, usch, fy fan vad dåligt. Nej.
Det var väl lite också det att resten av kortet var ju, ja, jag tycker också det var dåligt, så att man blev inte så, annars hade jag nog blivit mer förbannad på den, men nej, det är klart, hela galan var ju ingen, jag tycker det var betydligt bättre förra helgen igen i alla fall, Lewis mot Blades.
Ja, och sen nu i helgen, wow!
Men alltså, vi blir ju så motsägelsefulla, för när vi pratade Lewis Blades så sa vi, ja men den här matchen, vet det här, Rosenstroke och Gan, det kommer bli en riktigt bra match, och nu sitter vi här bara, jaha, tungviktare 5 ronder, vad tråkigt det är.
Ja, du hade ju rätt där, ja. Tråk-Martin. Du hade ju rätt att det var tråkigt med tungvikt. Det var världens tråkigaste match.
Men jag tänker, innan huvudkortet där hade vi ju, inte huvudkortet utan huvudmatchen, så hade vi ju Nikita Krolov där mot Magomed Ankalev. Jag måste ha hjälp här, Simon.
Ankalaev.
Ankalaev, tack så bra. Och den gick också fulltid, 3 ronder fulltid. Ja. Vad kände du där, Simon?
Ja, det var lite otippat faktiskt. Alltså, det var nog inte många som trodde det. Och det är samma sak som i huvudmatchen, att det kanske inte är jättemånga som tror att det skulle gå hela vägen. Men faktum är att man tittar man på lite statistik, så är det faktiskt, alltså, sen egentligen de gamla sega Arlovski-matcherna när han gick mot Tim Sylvia, och de bara liksom, det var någon intressant, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon som myntade begreppet ultimate boxing. Det är liksom när de bara går runt och boxas, fast de får göra annat, va, egentligen. Och det är inte världens bästa boxning heller. Eller Filip?
Nej.
Så här, nej, tyvärr. Och då är det lite så här, vad håller de på med? Den matchen var ju hade ju potential till att bli hur rolig som helst. Men ja, Krylov, alltså, han har blivit mer, han bytte ju camp för ett tag sedan, och då blev han lite mer kontrollerad. Till både hans säkert fördel och nackdel. Så det är så här, det är, visst, han kanske är mer safe och inte tar lika mycket skada själv, men det blir inte riktigt lika kul liksom.
Det känns lite som att Krylov också, han är ju en bra brottare, men mot Ankalaev, Ankalaev hade så pass bra nedtagningsförsvar och är så pass bra på marken, så därför blev det att de låste ut varandra lite, och då var ju Ankalaev bättre, ja, på ståendes.
Men ska vi lämna den här galan och titta framåt? Och nu är vi där igen och har förväntningar. Men jag ser fram emot den här helgen. UFC 259, Blahovic som ska möta Adesanya. Och Adesanya som har gått upp en viktklass också. Oh, vad känner du där, Simon?
Oh, shit.
Han är favorit också på alla bettingsidor. Alltså det är så här, det är ändå en, liksom, det är en ganska tuff potatis att svälja. Så att köra, vet du, alltså gå upp en viktklass. Det är rätt tufft faktiskt. Men det är klart att jag tror att han kommer, som väldigt många andra, så är han mer teknisk än vad Blahovic är. Blahovic har the legendary Polish power, som man kallar det själv. Och han har ju också sitt lilla tursnöre med. Har ni sett om det där galna storyn?
Tursnöre? Ja.
Han gick, nej, i skogen. Nu kommer en sån här Kelly. Så, men det här är ju faktiskt inte jag som har hittat på något speciellt sätt, utan det här är faktiskt med i deras countdown-grej eller så. Så att det här är ju en känd historia nu. Nej, han gick i skogen och såg en person som hade hängt sig. Var död, helt enkelt. Och då kallade han till polisen, och den här personen var ju död, och första gången hade sett en död människa liksom live själv också. Och då frågade polisen sen så här, tog du lite av repet med dig eller hem? Han bara, va? Är det galna? Det är klart jag inte tar liksom lite av repet. Och då sa polisen så här, jo men det betyder tur. Det är en gammal legend liksom, polsk. Så här. Det är tur att ta lite av repet.
Alltså det är typiskt polacker att ha en sån legend, måste jag säga. Och jag får säga det eftersom jag umgås med polacker nu.
Filip vill komma in så där.
Alltså, jag hörde just den anekdoten igår kväll. Men grejen är, jag fattar ingenting på hans brytna liksom, polska... engelska, jag fattar ingenting, men nu förstår jag lite mer när du berättar. Men ja,
ja. Ja, men, och då fick han faktiskt ta lite av snörepet. Eller så här, när det var så att han, det hängde kvar lite på den platsen. Så inför de här matcherna som han har vunnit nu, då har han gått till den platsen och liksom rört repet. Det har liksom varit en turgrej. Till slut så var det så, han kan inte gå till den där platsen, alltså, det kommer repet kommer ju försvinna också slut. Så då tog han lite av repet som fanns kvar och har han på något sätt tvinnat in det i något annat och har det på sin ryggsäck.
Alltså, okay.
Så hans lilla tursnöre då, eller hangman rope.
Men Elin,
ja, lite Elin, story, lite story.
vad tror du om matchen här, Elin?
Jag vet inte, alltså, jag tror att Blahovic kanske är lite underskattad. Alltså, jag fattar att Adesanya är favorit på betting-sajterna, men jag vet inte. Alltså, Adesanya fortsätter ju alltid överraska mig. Han är ju liksom en perfektionist sett till det tekniska, men jag vet inte hur tufft det kommer vara för honom att gå upp en viktklass. Det, jag vet inte riktigt, men jag tror att Adesanya kan ta det, men jag tror att det kommer vara jobbigare för honom än vad många tror. Jag tror han kommer inte kunna göra som han gjorde med Paulo Costa liksom, och bara så här slida omkring där och inte behöva anstränga sig så mycket för att ge honom stryk. Så det, jag tror att Adesanya kan vinna, men jag tror att det kommer vara mycket tuffare match än vad han tror.
Vad tror du, Filip?
Jag vill sticka ut hakan och säga att jag tror det blir den här galan, UFC 259, jag tror det blir årets absolut bästa UFC-gala. Alltså, det finns för många bra matcher för att kunna bli besviken den här gången.
Ja, galet.
Och just i huvudmatchen tyckte jag var coolt i deras countdown som UFC gjorde. Att man såg verkligen Jan, han befinner sig i Polen i ett alltså, riktigt minusgrader, liksom fullt av snö. Medan Adesanya liksom har rena drömtillvaron i Nya Zeeland. Så jag tycker det var häftigt, liksom deras skillnader, deras livsstil och sådär. Och jag tror väl ändå att Jan, man räknar bort han för lätt. Han är så pass stor, han slår så pass hårt. Det räcker bara att säga mot Luke Rockhold, Corey Anderson. Det är liksom galna knockouter nu när jag har sett om dem. Så jag tror att Jan har betydligt bättre chanser än vad folk tror.
Alltså, grejen är det att vi kan titta lite också på Alexander Gustafsson när han mötte Blahovic. Det var inte Alex liksom kanske bästa match på långa vägar. De har dessutom tränat lite ihop och allting. Men vad gjorde Alex för att vinna över Jan Blahovic? Jo, han tog ner honom. Han tog ner och låg på honom. Det var liksom det. Och när Blahovic täppte igen det hålet, för han hade ju ett hål, han kunde bli ganska lätt nedtagen. Det blir han inte längre. Och Israel Adesanya, kommer han försöka ta ner Jan Blahovic? Alltså, det är inte troligt. Och Blahovic har ju sagt att han ser fram emot att bli slagen av Israel Adesanya. Och det är lite så här, det är en nyckelgrej han säger där. Han blir slagen och samtidigt då träffar honom. Han kommer trada med Israel Adesanya. För han tror inte att han kan gå in och styra och pricka Adesanya. Så han kommer låta honom slå honom för att sen också pricka honom. Då tror han på The Legendary Polish Power att han kommer knocka honom. Så det är en intressant taktik.
Är det inte också så här i de här matcherna? Adesanya har ju 20-0. Han har ju såklart liksom förlust innan, men han var ju också fantastiskt duktig i stående fighting, i thai eller kickboxning. Blahovic har ju faktiskt förlorat och vunnit. Men alltså Adesanya måste ju fortfarande jagas av det här, att han faktiskt aldrig har förlorat.
Men det var inte många år sedan han ändå blev knockad. Fast det var ju då i stående då. Det var ju liksom sista matchen han gick stående. Så att, men det är klart att han, alltså har man en gång förlorat, det säger väldigt många ju. Så det jag tror på, jag tror det du säger stämmer, Mårten, att just det där att det är en sorts odödlighet som
han har precis så läst stylebender liksom, han har gått upp en viktklass, det här ska jag ta också. Han är också ute så kort liksom, försöker jaga bältet, han vill ha bälten i två viktklasser och så vidare. Men jag tror att Blahovic kommer vara ett jättesvårt motstånd mot Adesanya, och det är klart att det är mycket en gissningslek. Vad säger du, Filip?
Jag tänkte bara, det är rätt roligt också just den kommande titelutmanaren till antingen Adesanya eller Jan Blahovic i lätt tungvikt kan ju vara, som jag tror, Alexander Rakic. Han går lite längre ner på kortet mot Thiago Santos, så det, där kan man också kolla in en bra match. Och sen framförallt tror jag Petr Yan i bantamvikten, den nya världsmästaren, han möter ju Aljamain Sterling. Och jag tror att lyckas Jan vinna den matchen, då tror jag han kan vara världsmästare väldigt länge. Så att Sterling är den som kan, jag tror han är hans största hot där, faktiskt.
Ja, alltså Aljamain är grym. Han ska man inte sova på. Alltså han har en lång win streak och han är riktigt farlig. Alltså om ni är osäkra på det, så titta på vilka han har slagit och framförallt vilka som de har slagit sen, som han har slagit. Då börjar man inse liksom att han är verkligen number one contender av en anledning. Så att det är så galet. Och vilket jävla kort!
Alltså det är galet. Och är inte där just den matchen där, tänker jag, mellan Jan och Sterling. Alltså Sterling, amerikanen, hans nickname är Funkmaster, och sen möter han då Petr Yan, No Mercy, det är ryssen, han har bältet. Alltså det finns mycket det här som jag tänker själva runt omkring. För det är ju inte, alltså matchen är ju såklart superviktiga, men jag älskar också lite grann runt omkring. Ja. Och vi vet ju att Adesanya, han kommer ju garanterat bjuda på någon ny show han nu har med sig den här gången.
Absolut. Absolut. Och sen Islam Makhachev som är vet du det, Habib säger kommer ta bältet. Han kommer gå mot Drew Dober om jag inte minns fel. Och det, alltså, det är bra. Alltså det är så jävla bra. Alltså,
Amanda Nunes är också med på det här
kortet. Amanda Nunes som inte ens nämner hon världens bästa kvinnliga fight genom tiderna med största sannolikhet. Som att, och hennes motståndare alltså har ju 8,50 odds, alltså det är rätt mycket om man säger så. Det är helt extremt mycket.
Kommer du betta där Simon för att plocka hem en stor vinst?
Nej, jag kommer inte betta mycket.
Hur ska hon kunna slå Amanda?
Nej, det låter otroligt, men Amanda Nunes har fått barn, hon har inte kanske kunnat träna lika hårt, fast det är inte hon som har fött barnet liksom. Så att det är så här, nej jag vet inte, det är svårt att betta mot Amanda Nunes. Det var lite som när Ronda Rousey var i sin prime, det var jättesvårt att betta mot henne, men Holly Holm slog henne till slut, så att det kan hända. Det kan hända alla.
Men inte på lördag, det tror jag inte.
Inte på lördag, det tror jag inte. Nej, vi får se, men någon upset kommer ske, tror jag. Det är jag helt säker på.
Ja, i alla fall jättespännande och bra kort den här helgen. Kul att se för oss alla. Vi går vidare. Jag tänker vi stanna kvar lite grann inom MMA. Alltså, vad händer egentligen med Khamzat Chimaev? Har du senaste där, Simon?
Ja, jag vet inte. Det händer grejer hela tiden. Så att när den här podden kommer ut har det säkert hänt ännu mer. Det här spelas in på onsdag, som du brukar säga, Mårten, tidigt. Alltså, han blev väldigt emotionell enligt Dana White när han hamnade i Las Vegas på liksom, Performance Institute. Han tog med sig träningskläder, vilket Mighty, alltså hans svenska manager Magdi Shamas påpekar att det kanske inte är så bra liksom. Du är inte där för att träna, han är där för att liksom ta hand om sina lungor. Men han satt och visade en bild på när det var blod i någon hink efter han hade tränat, så han hostade väl blod. Och du vet, har man bronkit så ska man inte träna. Så är det liksom. Och man kan till och med dränera ännu mer skit ner i lungorna då, så att det kan vara riktigt farligt faktiskt att träna när du är så där dålig. Och han kände väl att, jag menar, det är klart att Khamzat är en sån som har man känt att man är helt oövervinnlig och sen plötsligt så orkar man knappt slå en jabb liksom. Nu vet jag inte om det var det som hände, men typ då är det klart att han känner fan, det här är lika bara lägga ner. Så la han upp ett sånt tweet och det eller sån Instagram post och det, att han nog skulle lägga ner. Och så blev det ju ett hus i helsike. Alla möjliga personer, allt från Ali Abdelaziz som är hans amerikanska manager, har ju berättat snackt om det där. Dana White gick ut om det. Ja, och sen även en tjechensk ledare som är extremt kontroversiell, som har gått ut och sagt att Khamzat kommer komma tillbaka och han kommer också komma hit och träna lite folk här och hålla ett seminarium och träna så fort han blir bra. Liksom, så att det är många som nu vill ha en del av Khamzat Chimaev, om man säger så. Det verkar dock det senaste då, för en lång historia kort, som att han ändå kanske kommer fortsätta. Det är så. Ali Abdelaziz säger att han stöttar honom vad som än händer. Och det gör ju han alltid, Ali Abdelaziz. Det är liksom managers kanske uppgift att säga att jag står bakom vad han än väljer. Liksom.
Men alltså, han måste bara bli frisk till att börja med. Börja där, bli frisk. Ja, och många som har haft covid, och som nu har ju han ju ställt till det för sig kanske med att han tränade när han var inte helt återställd. Men många säger ju att det kan hänga kvar länge och att du framförallt är väldigt trött. Och precis som du säger, tror jag att om du har den här mattheten som jag inte ens kan föreställa mig. Och tidigare har varit liksom i buren och gått matcher efter bara någon veckas mellan dem och så vidare. Och så känner du dig helt tömt på energi och har ingen kraft längre. Då kanske du bara säger, jag skiter i det här. Ja. Men det är ju en mental position som du ska ta dig ifrån såklart.
Ja. Ja, riktigt tufft, riktigt tufft. Men han har ju varit i hetluften i lite mer också, hans manager där, Ali Abdelaziz, eftersom att, kommer ihåg att jag pratade om det här Otman Azaitar, han som, där de smugglade in en väska till honom på hotellet.
Har vi ännu mer kring den historien, eller vad är detta nu?
Ja, vi har ännu mer, det har kommit nytt då. Eftersom att det var ju det stora liksom frågetecknet, vad fan var det de smugglade in i väskan?
Vi pratade alltså, väl om att det var någon så här IV, doping, alltså dropp och grejer, eller vad vi trodde.
Väldigt bra gissning. och jag tror faktiskt fortfarande på det du sa där, Elin, att det skulle kunna vara dropp.
Men jag ska säga det bara, det var ju så att han, alltså, de gav, klippte av sina band under coronan också på ett stängt hotell och gav bort till någon person som då klättrade på en fasad upp på en balkong och hade med sig en väska, och de åkte såklart ut så det smällde om efteråt, och då är frågan, vad fanns det i väskan helt enkelt?
Nu har det också kommit fram att vakterna tog den här snubben, eller de var på väg att ta honom för de märkte att han var liksom, inte hade där att göra. Och han bara vägrade, han bara sprang därifrån och de jagade honom liksom. Hur som helst, nu har Ali Abdaziz gått ut och sagt, vad var i väskan?
Ja.
Jo, han säger att det var potatis. Hela väskan fylld av potatis. Och att och Otman Azaita har då svarat, jag såg det i tysk, han pratade i tyska också. Och då, var det, då hade han sagt i någon tysk media där att han alltid har med sig en väska potatis. Så att de står för den storyn. Att det var potatis, att han alltid har potatis med sig.
Det är ju så fånigt. Varför kunde han inte, varför var han för att smuggla in potatis? Vad var det för konstig potatis som man inte får ha med sig in på?
Man får inte, man, det för att man inte får ta in annan mat tydligen än det som fanns där. Det var liksom väldigt viktigt. Okay. Men alltså, det låter ju bara så ju helt sinnessjukt. Det är nästan så här, säg något annat istället. Plus att om det är potatis, då kan man väl ändå visa det. Hörrni, ursäkta, alltså, det var bara potatis. Det är liksom så...
Alltså, det här låter ju som ett väldigt dåligt avsnitt av så här, gränsbevakningen av Australien eller något sånt, när de öppnar upp väskar och så.
Nej, det är only potatoes. Eller hur?
Liksom. Ja, jag vet att du behöver sticka iväg nu, Simon.
Jag måste sticka iväg.
Gör det, vi fortsätter i podden. Från MMA ska vi prata helgens senaste grapplingdrama. Och jag vet inte ens vad det här är för någonting, Elin.
Nej, så här var det. Det här höll mig uppe rätt sent på lördagskvällen. För det, när jag skulle gå och lägga mig så såg jag det här börja hända på Instagram. Jag var tvungen att stanna uppe. Så det var en grapplinggala i helgen som heter något så här töntigt, typ Who's Number One. Så de hade i alla fall ett submission wrestling event i USA någonstans, och några av dem som var på kortet där, det var bland annat Gordon Ryan, som jag har pratat om honom förut. Han är pretty much ansedd som den bästa pound for pound grapplern utanför BJJ liksom. Och han är också en extremt kontroversiell karaktär på sociala medier. Han kollar ut alla, han är ju inte gammal, alltså han är ju så här 20 någonting år och har så här spöat alla och tagit en jävla massa medaljer och ADCC, och han kollar ut varenda en och utmanar.
Vad är det,
i princip
alltså, kollar ut, är det calling out att man
vill... Ja, precis, alltså han utmanar. Aha, alla okay, stora grapplers och säger att bara, men jag är villig att betala dig typ 30 000 dollar bara för att få submitta dig i princip. Och så är det en massa brassar som blir väldigt kränkta av det här, och så är det bara no respect, och det är väldigt liksom mycket sådär att han är från New Jersey, så han är precis så trashy som du kan tänka dig att man är när man är ifrån Jersey. I vilket fall, så han var med på den här galan, och en av hans teamkamrater, Craig Jones, som också är mer eller mindre ansedd som en av de bästa grapplersen just nu från Australien, men de tränar tillsammans då under John Danaher, som är mer eller mindre legendarisk grappling coach just nu. Och det som hände var att det finns en brasse som heter André Galvao, som anses förmodligen som en av de bästa, vunnit så här alla IBJJF-grejer och liksom svartbälte och väldigt, väldigt, väldigt duktig och har vunnit mycket ADCC och så. Och han och Gordon har beefat väldigt mycket på Instagram. Mm. Och det har varit väldigt mycket snack om det här. Och Craig Jones då mötte en av André Galvaos teamkamrater. Och Gordon var i hans hörna. Så Craig Jones vinner den här matchen relativt enkelt på ett fotlås, så som det brukar gå till. Och då ska Gordon gå fram för att liksom skaka hand och säga ja, men tack för en bra match till hans coacher då. Och André ger honom fingret och bara pekar finger åt honom istället. Och sen blir det sen ryker de ihop backstage efter det här, och det är ju såklart så jättemånga som filmar det här med sina mobiler. För då kommer André Galvao och bara you should show his bitch, och Gordon bitchslappar honom. Och André Galvao typ nej, vad gör du? Det här, och så slår han honom en gång till. Det var som en scen ur en film.
Nämen.
Det var helt otroligt. Och så höll det här på hur länge som helst. För det, brassarna är ju så jävla mycket liksom om sin heder och att man ska inte disrespekta dem. Men, och den här snubben som ska vara enligt sig själv och många andra så här, världens bästa grappler och dangerous man on earth, han blir liksom bitchlappad i ansiktet 2 gånger på raken och gör ingenting åt det.
Det hände ingenting, det blev ingen stor fight.
Nej.
Då?
Nej. Nej, han bara typ gick därifrån och bara så här, du är dum typ. Och sen när Gordon satt och blev intervjuad av Flow Grappling, som var de som sände det här, så kom han och ställde sig liksom och skrek på honom att han var dum typ. Så det var jättekonstigt. Och grejen är att man vill ju se de här två fightas nu.
Ja, exakt.
Men André Galvao, han kräver så här $1 million för att gå den matchen. Vilket är så här mer än hela ADCCs budget. Det är liksom 25 gånger mer än vad någon någonsin har blivit betald av de bästa grapplersen.
Att han som brasse ska kunna ha kvar respekten bland sina polare där, med tanke på som du säger att du får inte bli, alltså blir han bitchsläppad och inte heller ta chansen att strypa ut den killen som har gjort det, det är ju konstigt också.
Ja, men han gjorde ingenting. Så det, jag vet inte, det var väldigt mycket drama där, så det är lite så här beefen mellan det traditionella brasilianska och det uppstudsiga från New Jersey som möttes där. Och jag skulle så väldigt gärna vilja se den matchen. Men, och det är det som är lite tråkigt med grapplingen. Det blir alltid så här, det blir alltid bråk om vilka regelverk. För alla de här gamla brassarna går ju till Gordon Ryan och bara I will fight you, IBJJF. De vill ju bara mötas liksom i IBJJFs regelverk, där man inte får göra typ fotlås som Gordon Ryan brukar göra. För han säger bara, men vi kan gå no time limit, submission only. Bara, vi kör på tills någon ger upp. Men det är ingen som vill möta honom på det, och det är för att de vet att de kommer ju få stryk, och det ser inte så bra ut. Det är svårt att kränga dyra gymmedlemskap om man har fått stryk liksom.
Men dagens tips då till lyssnarna här är att kolla upp Gordon Ryan på YouTube.
Ja. Alltså han är ganska rolig att följa på Instagram. Han postar mycket så här Trump-grejer, men det kan man bara scrolla förbi och ignorera. Och
tänk precis säga att det låter exakt som Colby Covington i hur du byggde upp det, men nu med Trump också. Då är det
men han är lite sån, men skillnaden är att han är extremt duktig också.
Covington är ju inte jättedålig, men jag förstår vad du menar.
Så bra är han ju inte.
Nej.
Har du sett matchen mot Usman?
Ja, jag håller med dig. Dålig match. Filip, ska vi runda av dagens podd? Det är ju dessutom, förutom UFC-helgen då, så har vi ju kanske glömt att nämna att det är ju Fight Club Rush i helgen också.
Yes, precis. Fight Club Rush, 8:e gången i ordningen, och den här gången har de ju verkligen, ja, matchmakers har ju fått jobba hårt. Det har varit en massa matcher som har blivit inställda, och det har fortsatt så. Men vi har, det vi i alla fall har är, egentligen var det 2 riktigt stora talanger som ska göra sin proffsdebut. Abdurrahman Nasrutinov i flygvikten ska göra sin debut, och sen var det även Eladio Colgard Bravo, spanjorsvensken. Men hans match har blivit struken, men det är nu oklart om han kommer att fightas eller inte. Men jag tänkte ta i alla fall Nasrutinov. Han har fått äran att gå co-main, alltså matchen precis innan huvudmatchen. Och det visar väl lite hur mycket de tror på honom. Och jag tror att han är en av de absolut största talangerna. Han är den största talangen i flygvikt i Sverige idag. Jag tror mycket väl han, man kan säga han i UFC i framtiden. Så att, ja, håll koll på Fight Club Rush 8. Och sen har vi också en bra huvudmatch. Felipe Lima, brassen som nu tränar på Allstars, har ju 9-1 i record. Och han är bara 22 år gammal. Han går också huvudmatch där mot Fernando Flores. Och sist men inte minst, för att säga, från boxningssidan. De hade lite ont om matcher. De var väl tvungna att ha ett visst antal matcher, tror jag, på UFC Fight Pass. FCR. Så de ringde upp Nerman Haida Pasic, en amatörboxare som vann SM förra året. Och han ska göra sin debut i MMA i tungvikt utan att ha tränat knappt någonting. Nästan ingen MMA-träning, så att han går väl in på knock, tänker jag. Första matchen, den kan ses gratis på YouTube. Så att, det är vem, en match man
men vem ska
borde kolla på.
Precis, vem möter han?
Han möter en Salif David Diop som också har sin proffsdebut orankad. Så att men han är från tränar också på, vad kan jag säga här, så har han tränat på Pankras.
Jag känner igen namnet.
Men 41 år gammal, så att ska bli intressant.
Vem hittade på den här matchen?
Ja.
Dela var i en desperat, men jag tror det kan bli kul att se. Och om det räcker att bara ha boxning i mål eller hur?
Generellt, svar nej, aldrig. Nej. Fast det finns ju massa exempel historiskt sett när man har tagit in de här duktiga boxarna och så har de mött mer eller mindre duktiga MMA-fighters och det slutar ju alltid på marken och alltid med utstryp, tyvärr. Och det är ju det vi säger, även om Mike Tyson hade gått in i MMA. Absolut, han skulle visst kanske få in en träff, men sannolikheten är ju en på 10 000 för att ge det i oddsen.
Jag tror väl lite, vissa tror jag ändå hade kunnat göra väldigt bra ifrån sig. Jag tror det, lär dig lite takedown defense och ha bra sparkar som Gennady Golovkin eller Lomachenko och de buxen. Så tror jag man hade kunnat gjort bra ifrån sig faktiskt. Mm. Men det är ju klart, du måste ha en grund, annars är det omöjligt.
Så då ser vi fram emot helgen, UFC då, 259, och så är det ju Fight Club Rush 8. Kan man njuta av. Ska vi säga så för dagen?
Yes.
Det tycker jag.
Tack så mycket Filip och tack så mycket Elin.
Tackar.
Tack Martin.
Och då hörs vi om en vecka igen i Fighterpodden Nedslag. Till dess säger vi
puss!
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.